Hej kära lyssnare av Trygghetspodden. Tycker du att det som tas upp här är viktigt och att fler borde lyssna på podden? Berätta då om den för nära och kära och sprid trailers och länkar på sociala medier. Och vips så har du blivit trygghetsambassadör. Japp, det är faktiskt så enkelt att bli det. Till exempel det här superintressanta avsnittet där serien Invandring och brottslighet fortsätter. Hör Ken Ring om vad som fick honom att begå sitt första grövre brott. Om hans uppväxt i förorten Hässelby gård i västra Stockholm som präglades av drogförsäljning, dans och musik. Varför han nu väljer att avsluta sin långa artistkarriär. Hans tankar kring varför människor i olika hög grad begår brott beroende på härkomst. Liksom hur han ser på Sveriges framtid.
Var tror vi att barnet får den tryggaste uppväxten? Är det i Kenya eller är det i Sverige? Och jag hade nog aldrig kunnat svara Sverige. Alltså. Jag tror inte det. Då hade jag inte varit ärlig. Liksom. För att jag vet att mitt barn skulle haft det 1000 gånger bättre i Kenya. Och lära sig 1000 gånger bättre om utbildning och du vet, få ett liv och lyckas och komma någonstans. Och liksom, förutsättningarna är oändliga i Kenya. Liksom. Medan de inte är det i Sverige. Vet. Och när jag ser att det är kört, då menar jag mer så här. Jag ser inte riktigt hur man ska kunna rädda det.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Mitt namn är Ken Kiprono Ring och jag är musiker / skivbolagsdirektör / fotbollsagent skulle jag säga.
Du kommer att släppa din nya skiva som också blir din sista skiva i år och vi ska prata lite grann om den senare. Jag tänker att vi börjar med att gå tillbaka i tiden. Du har en mamma som är från Kenya och en pappa från Sverige. Var föddes du?
Jag föddes på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 79. Jag bodde i Upplandsbro när jag föddes. Min mamma och pappa bodde i Bro i en vanlig lägenhet. Och precis liksom i, vad ska man säga, i tiden när de första invandrarna började liksom dyka upp i förorterna i Stockholm. Liksom. På den tiden så bodde vi i Bro.
Du har 3 systrar och ni växte upp med er mamma. Vad hände med din pappa?
Min farsa, han var alltid... Alltså jag har förstått senare att det har mycket att göra med bråk mellan min mamma och pappa. Så att jag tror att det finns mycket som har hänt mellan mina föräldrar som jag kanske inte riktigt vet om. Liksom, och så här, som kanske har undanhållits från mig genom åren. Liksom. Men någonting måste ha hänt eftersom vi bodde med vår mamma. Liksom. Och vi såg inte vår pappa så vi visste inte riktigt kanske heller vart han var. Liksom.
Ni växte upp i Hässelby gård i västra Stockholm. För den som inte har varit där, hur vill du beskriva Hässelby gård?
Det beror på om man ska beskriva det på den tiden eller idag. Liksom. Men på den tiden så var det en... Jag skulle säga att det var en av de här orterna som var väldigt blandade med både svenskar och invandrare. Och det var en, liksom en tid när du vet, folk fick sin första mörkhyade kompis och folk träffade sin första arab. Och liksom, det var... Vi kom till ett område som kallades Arabdalen där min mamma fick en lägenhet efter vi flyttade från Bro. Och när jag kom dit så var väl det kanske första gången som jag var i en så här invandrartät ort. Liksom. Innan det så hade Upplandsbro var inte riktigt så. Utan jag minns fortfarande så här, mina dagisbilder så gör en enda mörkhyade på hela bilden. Eller första skolfotorna i 1 och 2 så är det bara jag som är mörkhyad. Liksom. Så det var lite andra tider. Men Hässelby så skulle jag väl också beskriva som ett... Det var, på den tiden så var det ett väldigt stort område som dömdes på grund av ett väldigt litet område i Hässelby. Det var ett område som kallas Åkermyntan, Arabdalen. Och det området, det var väl där allt började hända och började, så här, började komma lite så här, du vet, droger etc. etc. Medans resten av Hässelby var mer en arbetarklass förort för svenskar typ. Liksom.
Det här nu, du berättade att du var den enda mörkhyade. Hur var det?
Alltså jag minns det som 2 olika faser. Först så var jag som sagt i ett svenskt område där det var mycket svenskar. Och då försökte man väl bara vara svensk. Liksom, för det var det som var normen, att vara svensk. Så, att man försökte väl passa in och liksom... Kom ihåg att man försökte väl typ så här, vet, ville ha rakt hår som de andra och... Det var liksom mer så här, jag hamnade i ett svenskt, väldigt svenskt samhälle liksom. Och det var väl lite som att man fick en liten identitetskris. För man förstod inte riktigt liksom, skulle man vara svensk eller skulle man vara mörkhyad. Men sen andra sidan så hittade man ingenting för mörkhyade när man bara hängde med svenskar etc. etc. Så det var lite så identitetskris, kom jag ihåg. Men när jag kom till Hässelby, då var det mer så här. Då kom helt plötsligt alla från olika platser i världen liksom. Och helt plötsligt så var det inte konstigt att jag kom från en annan plats av världen, utan det var normalt att alla kom från olika platser. Vi umgicks med en zigenare, några från Kongo, några från Syrien och några från så här, Libanon, polska zigenare. Det var alla möjliga, och då helt plötsligt så var det inte så här. Det var inte konstigt för mig att säga att min mamma var från Kenya liksom, på något sätt.
Din mamma fick cancer. Hur gammal var du när du fick reda på det?
Alltså min mamma var sjuk ganska länge innan hon gick bort när jag var 14. Så hon var sjuk under många, många års period. Så att jag kommer inte riktigt ihåg när exakt jag fick reda på det. Men jag visste hela tiden att hon hela tiden var sjuk. Hon åkte in på sjukhus och liksom. Så, där. Så att det var väl en tanke som hela tiden var i bakhuvudet. Liksom, att hon var sjuk. Liksom. Men det är också någonting som man som ungdom bara förtränger och liksom hoppar vidare och gör det man tycker är roligt. Liksom. Det är väl den vanligaste reaktionen för ett barn. Liksom.
Men tänkte du ändå på det här i det vanliga livet som pågick?
Alltså, om jag ska vara helt ärlig så är jag också så här. Jag har rökt rätt mycket genom mitt liv. Liksom, så att jag har inte så här klara bilder på hur jag tänkte när jag var 12 liksom, för jag är 41 idag, det är 28 år sedan, det är så här. Men däremot så kommer jag ihåg att jag tyckte det var jobbigt att åka till sjukhus hela tiden, att se min mamma hela, alltså det som var jobbigt för mig, det var nog mer att se min mamma svag än vad det var kanske att hon var sjuk liksom, utan det var mer det här att hon låg i en sjukhussäng hemma och att vi skulle gå på besök hela tiden på Råcksta sjukhus och liksom, det var mer det som var jobbigt som jag minns i alla fall än själva sjukdomen i sig liksom.
Hon gick sen bort när du var 14 år. Hur påverkade det här dig?
Alltså, det påverkade hela mitt liv. För att när hon gick bort så var det så att vi kom till begravningen nere i Kenya. Och när hon skulle begravas, så efter begravningen så ville jag åka till Sverige tillbaka till mina polare och sådär. Och då helt plötsligt fick jag reda på att det inte fanns något liksom, direkt någonting ställe för mig att åka till i Sverige. Och typ att min familj var i Kenya och min pappa liksom ingen vårdnad om mig och etcetera, etcetera, så där. Så det var ju liksom första gången som jag faktiskt gjorde något så här riktigt kriminellt liksom. Så här, okej, vi hade haft något så här tjafs med någon annan skola någon gång så här, ganska oskyldigt, någon anmälde någon för någon misshandel för att någon hade litet sår på armen, men det var inga så här stora grejer liksom. Men då gjorde jag i Kenya en grej som gjorde att jag kunde få pengar och köpa min eget flyg tillbaka till Sverige. Och det var väl där någonstans som hela min den här jag klarar mig själv attityden liksom började leva i mig på något sätt. För sen den dagen har jag klarat mig själv liksom.
Vad gjorde du för brott där i Kenya?
Nej, alltså jag gjorde ett så här oskyldigt, man kan säga en oskyldig stöld på ett kassaskåp hos en släkting typ så här. För jag visste att det låg pengar i det liksom. Men det är alltid en vad ska man säga? Jag ser det alltid som en vändpunkt, vet, i mitt liv lite. För att innan det så var jag ganska trygg. Jag hade mamma, du vet. Vi liksom, okej, visst jag bodde på fosterfamilj och sådär. Men det var ju för att mamma var sjuk. Inte för att inte hon fungerade som människa. Liksom, utan hon var ju fortfarande snäll och trevlig. Liksom. Så att jag kände väl lite så här att det var en vändpunkt för mitt liv. För helt plötsligt så åkte jag tillbaka till Sverige. Och helt plötsligt nu så fanns det ingenting för mig att åka tillbaka till. Förutom liksom hiphopmusiken som jag hade hittat och polarna som jag hade lämnat i förorten liksom. Det var inget, fanns inget annat alternativ för mig direkt att åka till liksom.
När du kom tillbaka till Sverige då, vad hände då? Hur såg ditt liv ut?
När jag kom tillbaka till Sverige, först så levde jag på gatan liksom, jag bodde på lite hem. Det gick ju larm överallt att jag var tillbaka i Sverige och liksom socialmyndigheter och allt vad det heter, så de försökte leta upp mig, hittade mig, körde mig till någon så här fosterfamilj ute i Tensta någonstans, kommer jag ihåg, hos en kille där. Och så jag gillade inte att vara där och så drog jag därifrån, bröt mig in i min mammas lägenhet. Sen tog de mig, körde mig till så här LVU-hem och jag rymde därifrån. Och sen så liksom levde jag. Sen så efter det så bara då bara levde jag själv istället. Så jag hela tiden var den där som gillade att ställa mig utanför normaliteten, liksom, utanför vad alla säger att man ska göra. Och det är alltid gått på känsla och gått på det jag känns nice att göra. Liksom.
Att du levde på gatan också, under hur lång tid var det här?
Jag levde på gatan kanske 8 månader, någonstans, 7-8 månader. Över en sommar och lite innan, lite efter liksom. Men det var en period i livet och det är någonting som jag också känner att så här, formade rätt mycket av den jag är också liksom. Så jag är inte så här, jag ser inte tillbaka på det här som något speciellt jobbigt alltså. Jag hade rätt nice liksom. Jag hade det rätt bra. Jag bestämde själv vad jag ville göra, lyssna på den musiken jag ville. Jag fick lägenhet väldigt tidigt när jag var liten. Klarat mig själv liksom. Och det, på ett sätt så är man ganska stolt också att man gjorde det ändå liksom. Även om förutsättningarna var helt totalt noll liksom.
Hur försörjde du under den här tiden?
Nej, alltså mycket drogförsäljning och mycket drogförsäljning. Jag var alltid en drogförsäljare när jag var liten liksom. Det var det som jag var duktig på.
Hur kom du in på det spåret?
Alltså på det spåret kommer man väl nog mer in. Alltså jag vet inte hur det är nu för tiden. Nu för tiden så kommer man väl säkert in i det på grund av liksom andra saker. Men på den tiden så kom jag in i det för att jag behövde pengar. Liksom. Alltså jag behövde deg helt enkelt. Jag behövde också köpa en Lypsyl när det blev kallt och jag fick torra läppar. Jag behövde också ha en juice på morgonen när jag vaknade. Liksom. Du vet, man är människa liksom, och man har ju sina behov som människa. Och jag tror att när man hamnar i en sån här situation så gör man det som krävs för att få in deg. Liksom. Alltså, så det var mer en pengagrej.
Vilken typ av droger sålde du?
Jag sålde mycket hash och weed och kokain och typ de tre liksom mest. Det var någon som sa till mig i väldigt tidig ålder att man bara ska sälja det som kommer från marken, liksom, från jorden. Och det som växer, så kokaplantan och marijuanaplantan, det var så okej att sälja det. För att det är ändå en planta liksom. Men sen så hade de, så var det så tabu att sälja amfetamin eller heroin eller ecstasy eller sådär. Eller tabletter och hypnol. Så jag sålde inte så mycket sånt. Jag sålde bara röka och kokain mest. Liksom.
Till vilka sålde du?
Nej, alltså, du vet, när man säljer droger så eskalerar man ganska snabbt. Liksom. Så att jag har nog sålt till alla möjliga typer som går att sälja till. Liksom. Alltså, jag har sålt stora mängder, jag har sålt små mängder, jag har sålt ett halvstora mängder. Jag har träffat allt från rika Täbybor och företagare ner till de största kriminella i Sverige. Alltså alla, du vet. Det är liksom, det är ingen, när man säljer droger så skiter man lite i vem man säljer till, utan man vill bara in pengarna. Liksom.
Var det någon konkurrens eller så? För om man tittar nu är det ju mycket skjutningar och avrättningar och så här. Just, och mycket handlar om det här om kampen om droghandel. Hur var det på den här tiden?
På den tiden så var det också mycket konkurrens och mycket sådär, men skillnaden var väl lite att på den tiden så hade man lite så här typ att de äldre som var kriminella, de var liksom, de såg man upp till väldigt mycket, och de i sin tur styrde ner till nästa led som styrde ner till nästa led, och liksom, så att längst ner i leden så var det inte så mycket våldsamheter eller på toppen heller, utan det var så här, det var inte så många, så jag tror inte det var lika många som gjorde och höll på liksom. Jag tror att det gjorde att det fanns inte lika mycket konkurrens liksom. Sålde du Hässelby så gjorde du det tillsammans med dem som också sålde Hässelby. Liksom. Det var inte, ja men den där kom från det området och den kom från så och si och så. Så var det inte på den tiden. Och jag tror att det nog handlar mer om att det var mycket mindre antal människor som levde på den sidan av lagen. Liksom. Det tror jag mer än kanske att det är mer nu. För procentuellt jämfört med många som levde utanför samhället. Och så jämför det med många som lever utanför samhället idag, så blir det nog en ganska stor skillnad i antal. Liksom.
Begick du andra brott under den här tiden?
Ja, så lever man i en sån där värld så begår man väl brott liksom hela tiden. Så där, men så här, små brott, liksom, körde bil utan körkort och det, så här, små grejer bara. Liksom. Det var inte som att jag rånade banker och du vet, planerade liksom, sprängningar eller whatever. Utan jag sålde droger liksom, och sen kommer det väl lite små grejer runt omkring det, men inget så stort liksom.
Hur såg din umgängeskrets ut vid den här tiden?
Alltså min umgängeskrets när jag var liten, den var väldigt så där, det var inte så många som sagt från varje område, och lyssnade man på hiphopmusik och liksom tyckte om urban musik, så hamnade man automatiskt i samma fack som de andra som levde som dig i andra orter liksom. Så jag kände folk från Helenelund, och kände folk från hela Järva, och jag kände folk från Husby och Barkarby och Solna. Det var liksom folk från överallt som också gillade att hålla på med, du vet, olagligheter och lyssna på hiphopmusik liksom. Det var typ våran gemensamma nämnare på något sätt liksom. Så att man hängde med folk från överallt liksom.
Är det något speciellt brott eller någon speciell händelse som du minns under den här tiden?
Nej, inte något speciellt. Alltså jag anser inte heller kanske att det var så liksom. Idag så är det rätt mycket brott liksom, förstår du? Och jag ansåg kanske inte på den tiden att vi gjorde så mycket brott liksom. Alltså att sälja lite röka för att få mat, det såg inte jag på den tiden som ett brott liksom. Alltså, jag såg det mer som en överlevnad liksom. Så nej, det skulle jag inte säga.
Vad tänker du idag om den här tiden?
Jag ser det som en del av det som formade den jag är idag liksom. Jag tackar den tiden på ett sätt också, för det var en del av mitt liv, och det var mitt liv som byggde mig sen som musiker och artist och allt vad det innebär liksom. Så att jag tittar ju tillbaka på den tiden med ett litet så här leende typ nästan, och typ liksom, ah, men fan, du lyckades ändå lilla grabben liksom. Typ så liksom, känner jag mer kanske. Känner inte så mycket så här ångest och hit och dit så där, nej.
Du berättade tidigare att du inte hade någon kontakt med din pappa när du var liten. Hur var det vid den här tiden? Hade du fortfarande ingen kontakt med honom?
Alltså, min far har ju alltid haft en väldigt konstig kontakt liksom. Han har inte riktigt... Vi sågs lite då och då så där, men det var inte den här far och son relationen som man kanske behöver som en ung kille liksom, utan det var mer kanske bara, ja, där är pappa liksom, mer så. Ingen inte speciellt så här känslosamt och roligt och känner någonting, nej, inte på det sättet.
Saknar du den här fadersgestalten under den här tiden?
Jag tror inte det. På ett sätt så känner jag att fadersgestalten som jag är inuti mig själv är den som jag ser upp till liksom, och den så här pappan som jag vill vara och den mannen som jag vill leva som, det är väl mer den jag fokuserar på än att tänka på att jag behöver någon som guidar mig rätt, utan jag känner mer själv att jag själv kan guida mig rätt om jag bara får rätt verktyg liksom. Mer så kanske.
I förra avsnittet av den här serien så träffade jag Imad Aliamos från Syrien, och han berättade att han hade ett ganska problematiskt förhållande till sin pappa, vilket bidrog till att han hamnade i ett drogberoende och så. Hur vanligt tror du att det här är, att unga män hamnar i drogberoende eller brottslighet och så på grund av att de kanske saknar en fadersgestalt?
Alltså, självklart så är det nog säkert rätt många som säkert hade haft annorlunda liv om de hade haft en fadersgestalt i livet. Men jag tror inte att det nödvändigtvis är en inkörsport till att leva som kriminell eller något sånt där. Jag tror inte det är liksom huvudanledningen, utan det kanske kan vara en del. För en del kan det vara så, för en del andra så är det bara att man gillar att dansa liksom. Eller för en annan person kanske det är att man gillar att spela tv-spel, och genom tv-spelet så börjar man ta droger för att hålla sig vaken liksom. Alltså det finns så många olika vägar in, tror jag. Och jag tror inte att nödvändigtvis att bara för att man inte har en pappa så är det jättestor risk att man hamnar i droger eller kriminalitet. Så det vet väl vetenskapen mer än mig, men jag tror inte det i alla fall. För jag kan väl känna att jag aldrig haft en pappa, men jag ändå mår rätt helt okej idag liksom. Och det, jag tror inte det har det. För, som sagt, för vissa kanske det har det, men för mig har det inte det liksom.
Hur kom du i kontakt med musiken, och vilken ålder var du då?
Jag kom i kontakt med musik 1991. Då var jag 12 år gammal ungefär. Det var väl när mamma började bli sjukare och sjukare och så drogs jag mer och mer in i musiken. Jag fick en tillflyktsort i mitt rum när mamma var sjuk och liksom det. Så hela tiden så blev dansen och musiken en så här, en motor till mig att leva liksom på något sätt. Så här, det blev som en så här, vet, när man tänker efter sen den tiden så har alltid musiken blivit som en så här terapeut för mig liksom. Och redan då så så betydde musiken typ allt förutom vardagen och verkligheten liksom, så var musiken det nästa liksom. Och så har det varit sedan jag var liten, så är det än idag för mig liksom. Jag vaknar fortfarande på söndag morgon klockan 7 och sätter på låtar skithögt liksom, och bara lyssnar på musik och bara tycker det är så jävla nice. Så det är, musik är livet liksom, och livet är musik liksom, och det är, så var det för mig väldigt, väldigt tidigt liksom.
Var det någon speciell artist eller någon speciell låt eller så som gjorde att du fastnade i musiken?
Nej, alltså jag tror nog mer att det var... Först och främst så gillade jag väl rytmer från början när jag var jätteliten. Och så gillade jag att dansa och jag gillade takter och trummor och komp. Och liksom, det, hur biten drevs framåt, det tyckte jag var skitintressant. Så det var därför jag började som dansare kanske. Men sen efter ett tag så... När rapmusik kom mer och mer så på något sätt så började jag för första gången säga shit, de här killarna säger någonting och liksom leker med ord och liksom, du vet, formulera saker. Så jag tyckte det var så häftig grej att kunna liksom göra musik. Och eftersom jag inte kunde sjunga, det är ju ganska många människor som inte föds med en sångröst liksom. Och du vet, eftersom jag kunde sjunga, då plötsligt fanns det ett forum för mig att liksom ändå få göra musik. För jag gillade takten, jag gillade röra mig, jag höll på att dansa innan som fan och så här. Och nu när rap kom, då kunde jag liksom, utan att behöva gå sånglektioner eller pianolektioner, liksom utöva det jag tyckte var roligt. Och det var väl lite så jag halkade in i musiken.
Hade du någon, eller har du någon musikalisk förebild som har betytt mycket för din karriär?
Alltså, jag kanske inte har direkt musikaliska förebilder på det sättet, men självklart så finns det många som jag tycker har gjort det lite bättre än alla andra. Och det är väl Bob Marley, Biggie Smalls, vet, det finns jättemånga som jag tycker, det finns, fanns grupp som heter Bootcamp Click som jag tyckte var skitgrymma. Och, vet, jag har följt musik under alla de här åren och liksom hela tiden uppdaterar mig. Än idag varje fredag sitter jag och lyssnar på allt nytt som släpps och liksom går igenom allt. Och, så det är väldigt mycket musik som har speglat mitt liv, men det kanske inte är någon som så här, direkt jag har, den som jag nog skulle säga har varit störst i mitt liv, det är nog på Mali så far, för den är väl den musiken som min familj och min mamma och min pappa och de och alla runt omkring har lyssnat på liksom.
Vad är det i den musiken som inspirerar dig?
Alltså, först och främst så handlar det om ljudbilden på det hela. Du vet, det är en väldigt, Bob Marley skapade en väldigt perfekt ljudbild med hans låtar, och än idag så finns det väl anledning till att han är den mest spelade legendariska artisten av alla musiker i hela världen, för att hans musik har ett speciellt gung. Och jag har hört rykten om att de följde hjärtslaget från början liksom, när de började med skan och sen kom så tjuk 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 tjuk, och det, när det kom så följde det hjärtat lite, och det gjorde att folk kände musiken typ, för att det går i samma takt som ditt hjärta slår, och då blir det väldigt väldigt behagligt. Och sen så var det någon som sa att om du rökte gräs då typ sänktes det, alltså din egen rytm i kroppen sänktes ner till reggae liksom rytmen, och då blir du i perfekt mode för att lyssna på reggae typ liksom. Och jag kände väl att det stämde när jag var liten liksom.
Du har sen släppt ett stort antal skivor, blivit en av Sveriges mest kända hiphopartister, varit med i tv-program som Så mycket bättre i TV4, varit med på olika scener, haft samarbeten med artister både svenska och utländska. När du ser tillbaka på den här långa karriären som du har haft, vad tänker du då?
Alltså, först så tänker jag nog så här, shit vad sjukt liksom, jag är som nu, jag har 3 gig i helgen liksom, jag är 41 år, grått hår i skägget och liksom ändå så här 3 spelningar på liksom ändå så här en nattklubb och 2 teatrar, och det är mycket folk som kommer, det vet vi redan. Och jag ser tillbaka ibland på min karriär och sen tänker jag att det är väldigt väldigt sjukt, men ändå sjukt tacksamt också att kunna få en sån karriär utan att följa strömmen på något sätt. Utan att liksom, för jag har aldrig varit den här som har sprungit heller på så här VIP-galer eller kändisbiografer eller varit extra kock i tv eller pratat om liksom grejer bara för att behålla mig aktuell och känd. Jag har aldrig gjort det någonsin, och att idag ha kunnat välja själv vilka mejl man ska svara på och liksom sitta här senare i liksom 14-rumshus och du vet, med en studio, du vet, alltså det är magiskt, du vet. Och det är någonting som jag alltid kommer titta tillbaka på och bara, shit, det var sjukt liksom. Att jag kunde ta det så långt med musik som vi har tagit det liksom. För vi har tagit det längre än vad någon annan kan göra liksom. Och sen Visst, idag så är det jättemånga som är större än mig, alltså så här i siffror. Men du vet, jag släppte mitt första singel 1998 liksom. Det är 2020, nu är det 22 år liksom. Och vi har ändå hållit flaggan ganska högt liksom, hela vägen. Och det för mig är det är jag sjukt tacksam för liksom. Jag avslutade min karriär ändå med en stor respekt, vet du. Jag märker det också när jag är ute och går på torg och gator och när jag kommer på flygplats. Du vet, man kanske är lite deppig, lite hängig, eller man har tjafsat lite med sin dotter eller någonting liksom, så här, whatever det. Och sen så kommer en snubbe fram och bara tar av sina hörlurar och bara, fan, jag måste bara säga, du är en jävla fucking legenda. Så du har hjälpt mig så mycket i mitt liv att du inte kan ana det. Din musik har varit anledningen till att jag har lyckats göra det här eller det här eller det här. Och bara, du vet, jag vill bara säga tack som fan, du vet, och jag hoppas du får ett bra liv typ. Och så går de vidare utan ens ta en bild eller någonting. Och då blir man så här lite så här, shit vad nice liksom. Alltså att jag går ändå ut ur den här dörren och känner typ att det finns inte någon direkt som inte gillar mig liksom. Förutom kanske poliser eller så här, du vet, någon som man har snackat skit om någon gång med någon låt eller någonting. Men de säger att jag är legend redan liksom. Och så här, levande legend brukar mina fans alltid kalla mig. Och det är så här, det är ändå jävligt fett att kunna avsluta med dem. Med de orden i ryggen liksom.
Precis, för nu har du gått ut med att du ska avsluta. Du kommer släppa en skiva här under året som kommer bli din sista skiva. Varför väljer du att avsluta din karriär nu?
Alltså, först och främst så gör det nog en stor anledning för mina barn. Alltså, de har levt med att ha en känd och aktuell pappa i hela sitt liv liksom. Jag har vuxna barn idag som föddes efter min första singel och som idag är vuxna liksom, och som aldrig har vet om ett liv utan att jag är känd. Så för dem är det en anledning. Sen så handlar det också om att jag vill ju kunna fokusera också på att liksom, du vet, jag älskar musik, jag jobbar med musik, så jag vill kunna fokusera på skivbolag, jag vill kunna fokusera på liksom att verka mer i bakgrunden, att hjälpa andra producenter att ta sig upp och liksom, du vet, göra det jag kan som jag har lärt mig under åren och ge det till andra. Och sen så vill jag också kunna börja jobba med något annat liksom. Jag har jobbat med Ken Ring som varumärke sedan 1998 liksom. Och det är, idag är det 2020 liksom. Det är 22 år har jag jobbat med mig själv liksom. Och det skulle vara nice att liksom kunna gå förbi spegeln utan att tänka på hur jag ser ut för att jag ska gå och träffa den personen eller för att jag ska vara på den scenen eller liksom. Jag skulle vilja bara, du vet, jag skulle gärna vilja ha typ ett 9-5 jobb liksom och bara så här, dra till ett kontor, sitta vid en data. Och sen vid 4-5 dra hem och kunna göra vad jag vill liksom. Alltså det är jävligt nice att kunna leva på sin hobby och kunna tjäna pengar på att vara Ken Ring. Men det är också så här, sättet jag har valt att göra det på, så betyder det också att jag måste se till att jag är känd hela tiden liksom. Att folk vet vem jag är hela tiden. För det i sin tur genererar att jag kan hålla karriären levande liksom. Och om jag väljer att inte gå den här vägen som alla andra vandrar och sitta på alla galer och röda mattor och skit liksom, du vet, då, om jag väljer att gå utanför det, då måste jag göra jävligt fet musik liksom, för att annars är det jävligt svårt att hålla sig aktuell om man säger nej till media, ett etablissemang, samtidigt som man vill behålla lyssnare och få siffror och fans, så det blir en jävligt svår balansgång liksom. Och jag är jävligt nöjd med att jag har lyckats gå den balansgången hela vägen och ändå slutar med att det är ingen, när jag går på gatan, det är ingen som någonsin pekar ett finger och typ garvar åt mig för någonting som jag har gjort eller sagt i tv eller liksom, ja, där är han som gjorde den där jävla dåliga reklamen eller du vet, eller något sånt där liksom. Det finns ingen som gör det, utan folk som ser mig, de är såhär, shit, respekt för din musik liksom. Och det är jävligt nöjd med som artist att kunna sluta som liksom.
Du berättade att det finns fördelar, att man får inspiration av fans och så, det där med kändisskapet. Men är det jobbigt också att vara känd?
Jag skulle vilja säga att det är jobbigt i små städer på en fredagkväll eller en lördagkväll när alla har druckit liksom. Då är det jävligt jobbigt tycker jag liksom. För då är det så här, du vet, man går ut på en krog och ska käka med familjen och det slutar med att man tar så här 8 bilder under tiden man sitter med maten i handen liksom. Folk när de dricker tappar väldigt mycket av sin moral och etik och respekt och liksom hela det. Du vet, sitter jag och käkar på en torsdag eftermiddag i stan eller whatever, eller någonstans, du vet, så är det ingen som stör mig. Gå in på en lördag kväll i en ort som jag inte brukar vara i liksom, så kommer alla fram liksom. Och det, Och då är det jävligt jobbigt. Men sen så sen å andra sidan, du vet, jag är så här, det är jobbigt till en viss gräns att vara känd. Ja, men i slutet av dagen så tjänar jag också pengar på att vara mig själv. Och jag tjänar pengar på att glida runt och bara vara känd liksom. Och göra musik liksom. Och det är min passion i livet att göra musik. Och nu har jag levt på det i 22 år. Så det är inte jättejobbigt att ta några bilder heller liksom. Det är inte som att jag dör för att jag behöver ta 6 bilder liksom. Men det kanske inte är det roligaste i livet liksom. Alla tidpunkter. Men om man slår ut det på det stora hela så är det helt okej liksom.
Hur ser planerna för turnén ut?
Min sista turné går nu 2020. Jag spelar på teatrar runt om i Sverige. Man kan glida in på massamusic.se för att leta efter biljetter eller kolla på mina sociala medier. Det är en turné med 50 gig. Avslutar med en ganska känsloladdad, lugn, akustisk tillställning. Och till sommaren och till hösten så blir det, drar vi på ett fullt band och så avslutar vi med klass liksom i slutet av året. Sen är det slut.
Kommer de som går till konserten att få höra dina mest kända låtar, eller hur blir det?
De som går på konserterna kommer att få höra mig lite, vad jag tycker, och lite mer ärlighet än vad jag kanske haft innan, för nu har jag inte så mycket att tänka på, för att nu ska jag ändå sluta, så det spelar ingen roll vad de skriver i tidningar eller något sådär. Och sen så är det en väldigt djup konsert där jag verkligen tar med folk in i mitt vardagsrum och får höra på mina mest intima berättelser liksom.
Det här är ju en podd som handlar om säkerhet och trygghet. Jag tänkte att vi ska prata mer om de här frågorna, och då utifrån dina erfarenheter som du nu har berättat om. Och jag tänkte att vi ska återvända till Hässelby gård. Du nämnde lite grann hur det var då, men hur är Hässelby gård idag?
Jag skulle nog säga att det är som resten av hela Stockholm, du vet. Det har blivit tuffare samhälle, det har blivit en tuffare verklighet där ute, och det är förståeligt också liksom. Alltså, vi har blivit mer folk och det har blivit mer liksom, mer av allt liksom, och du vet, det är svårt att ha en idyll, du vet, när man liksom bara fyller på liksom från alla håll och kanter med alla möjliga människor från överallt liksom. Det är svårt då. Men Hässelby för mig är en nice ställe. Jag har många vänner kvar där ute, du vet, jag chillar där och jag tycker det är nice liksom. Jag tycker inte det är så här. Det jag tycker det är schysst i vatten där omkring, och du vet, det är nice. Men som sagt, sen har ju det som alla orter i Sverige har idag stora problem som bara blir större och större. Liksom.
Du har 5 barn. Skulle du vilja att de växte upp i Hässelby gård?
Alltså, många av mina barn växer upp där ute fortfarande. Liksom. Du vet, jag har separerat med ett par mammor och de bor ju kvar i orten också. Liksom. Så att, jag har barn som bor kvar där på liksom varannan vecka eller varannan helg eller när det än är. Liksom. Men jag tycker inte det är ingen fara. Det är en nice ställe. Alltså, man får inte se så här. Jag ser också så här. Det är ju otryggt om man hamnar i vissa umgängen eller kretsar och hit och dit. Men det är också ganska tryggt om du hamnar i andra kretsar. Och det, så där. Det är fortfarande ett område där det bor tusentals människor. Liksom. Och kollar man på det sättet så är det inte jättemånga som blir så pass effekterade av alla problem som samhället dras med också. Liksom.
Hur ser du på samhällsutvecklingen i Sverige i stort?
Jag skulle säga, vad jag skulle säga, så tycker jag någonstans att man ska lägga väldigt, väldigt stor skuld på disciplinen i samhället och skolan. Där tror jag att det är liksom, där är de största hålen. Det skulle jag säga i alla fall. Att man som samhälle, att man släppte taget om skolan och släppte taget om disciplinen, tror jag var en av de största misstagen man kunde ha gjort på 60- och 70-talet liksom, när man gjorde det. För innan det så var det väldigt, väldigt hårt i skolan i Sverige och det var väldigt så där disciplinerat. Jag tror att det är en av de sakerna som nog var det dummaste man kunde ha gjort i det läget. Liksom. För att kollar man på Kenya till exempel, då, där det är disciplin fortfarande i skolan och där det är, liksom, jämför jag skolan. För jag har ju söner som är, en son som är 11 år och jag har en dotter som är 13 och jag har en annan dotter som är 4. Så jag ser ju liksom vad som tillåts och vad som inte tillåts och liksom sådär hela tiden. Och jag skulle nog säga att där man tappade mest, det var nog när ungarna började skolan. Liksom. När alla kom från dagis och gick in i ettan. Liksom. När man började släppa på hur stora reglerna var och disciplinen och liksom respekten mot lärarna och liksom auktoritet och lära sig du vet, att liksom att vara en man eller kvinna liksom. Det är där tror jag att vi förlorade mest liksom. Och den utvecklingen som hände på grund av att jag var ju typ en av de första generationerna så där liksom tyglarna hade släppt lite och man skulle prata om den fria människan och liksom alla skulle få rätt att säga vad de vill och göra vad de vill och tänka vad de vill och liksom sådär hela grejen. Och jag förstår, visst, man går mot som samhället ska vara jämlikt och alltihopa, men tittar jag på det hela så skulle jag säga att tittar jag på skolbarnen i Kenya, så min son är idag 19 år. Han gick ett år i skolan när han gick i trean, så gick han ett år ner i Kenya i skolan. På det året i Kenya så lyckades han få en bättre handstil när han skriver med en penna, en bättre handstil än vad han har idag när han är 19 år gammal. Liksom. Då var han 10 år gammal. Och det var väl enbart för att det var disciplin. Du vet. Du skulle skriva snyggt. Liksom. Och det spelar ingen roll, du vet, vad du säger eller vad du känner. Eller om du vill sitta med dina AirPods eller om du vill sitta med liksom din fria värld och kolla på YouTube för att kunna koncentrera i skolan och allt vad fan det för regler som har kommit. Liksom. Det, där tror jag att vi tappade väldigt mycket. Liksom, för att jag tror att disciplinen i Kenya nu till exempel, när de väl håller kvar den disciplinen och inte låter det fria teknologiska hela tänket ta över liksom, så ser jag en utveckling i Kenya där den ungdomarna som hyllas är de som har höga betyg och de som har liksom går bra ifrån i skolan eller de som blir läkare eller någon som blir advokat. Det blir väldigt så här wow, det blir tuffingen liksom. Det är han som går ut sen på en fredagkväll och med polarna och sätter sig vid ett bord och beställer in ett helrör och skryter lite om pengar. Det är en sån snubbe som gör det liksom. I Kenya, går jag i Sverige så är det en helt annan människa. För här har det blivit som att den som är nice, den som lyckas, det är den som är, du vet, kriminell eller vågar ta steget eller liksom vågar. Och den samhällsutvecklingen tror jag rotar sig långt, långt tillbaka i skolan redan liksom. För att samtidigt också så vet jag att det var några få lärare i mitt liv som var väldigt hårda med disciplin mot mig. Och det var en kille speciellt som hette Ulf. Han jobbade på Frälsningsarméns internatskola. Och han verkligen såg någonting i mig så här, när det kom till skolarbete. När jag gjorde uppsatser, hur jag formade ord och liksom, hur jag skrev meningar och hela mina skrivelser. Han såg någonting i mig. Han var också den som var hårdast mot mig av alla mina lärare som jag haft någonsin i hela mitt liv. Han är också idag den enda läraren jag minns av alla lärare som jag haft i mitt liv. Han visade mig på ett sätt att liksom, tyck inte synd om dig själv. Liksom, du vet, kör nu. Öppna upp ditt huvud. Du vet, öppna dina ögon. Kör nu. Du kan bli någonting. Liksom. Och idag står jag här, du vet, och jag har ju lyckats med att bara leka med ord. Liksom. Så någonstans så hade hans hårda disciplin, även om han kastade en stämpler i min grannes huvud bara för att han sa någonting på lektionen, så han började blöda och svimma av. Även om han gjorde sådana sjuka grejer, så är han fortfarande idag den enda jag minns. Och den enda som jag kan titta tillbaka till och säga att den där killen gav mig någonting. Liksom. Så att jag tror att vi tappade väldigt, väldigt mycket med att släppa taget om skolan. Liksom.
Och vad har det här lett till? Ser du i förlängningen då att man har tappat greppet om skolan?
Nej, alltså du vet, samtidigt också, man måste förstå en sak, att när man har ett samhälle som byggs på att man ska vara fri och att man ska kunna göra vad man vill, tänka vad man vill, säga vad man vill och föra sig hur man vill och klä sig hur man vill. Och liksom. När man har ett sånt samhälle så måste man också förstå att alltså, det kommer väldigt mycket annat med det också. Förutom att man får lite människor som är fria liksom, som man måste vara beredd på att tackla liksom, hela det här med. Ja, men får jag röka eller får jag inte röka? Och liksom, ja, men du får röka cigg, men du får inte röka gräs. Men du kanske får göra så, eller du får inte, du vet. Helt plötsligt så hamnar du i en grej där jag är, så, men jag är fri. Så att om jag vill röka gräs så kan jag göra det. För jag är en fri människa, jag vill göra vad jag vill. Och till slut så har du en förälder som måste sitta där och säga, ja faktiskt, du kan ju röka gräs. Men det kan ju vara ett problem att du blir beroende. Och så ska man involvera en socialtjänsteman och säga, ja men här kanske är, det kanske är ett problem det här för att du är beroende. Och så, du vet, så går det vidare och så känner jag att den här makten av att kunna röka är viktig för mig. Så jag säger, nej men jag vill röka. Du vet, dit, dit. Och sen slutar det med en femårig lång debatt. Och i vilket de här fem åren så har jag kanske bara blivit sån jävla förespråkare för det här rökat. Att ni kan omöjligen stoppa mig. Och medan sostanten har sagt upp sig för att hon inte orkade. Och det är så långt. Under den här åren så händer det så mycket. Istället för att bara ta spliffen i min mun liksom, när jag är eliten och bara slänga in i marken, trycka sönder den och bara lyssna och käften. Nu går vi till, nu drar vi och skriver några texter. Du behöver inte röka den här skiten liksom.
Det är för mycket veland alltså.
Ja, men tycker jag lite liksom. Och det är väl Sverige ganska kända för att vara också liksom. Alltid neutrala i alla beslut och de ska alltid vara mitt emellan, ja eller nej sidan och liksom. Det är lite vår stil, du vet, i Sverige, och jag tror att den kommer äta upp, liksom bita oss i ärslet.
Jag såg på en intervju där du var med i TV4 rätt nyligen och du sa att Sverige är kört. Ja. Vad menar du med det?
Nej, alltså, du vet, jag, när jag säger så här, Sverige är kört, så ser jag så här. Man kan säga så här istället. Om jag hade idag haft en kvinna som är gravid och inte hade haft något ansvar för mina barn i Sverige, liksom, alltså då vill säga att de hade bodde någon annanstans eller whatever, de fanns inte eller någonting, och jag får ett barn idag och jag tittar på min kvinna och sen så tittar vi på varandra och sen ska vi i ärlighetens namn nu säga, var tror vi att barnet får den tryggaste uppväxten? Är det i Kenya eller är det i Sverige? Och jag hade nog aldrig kunnat svara Sverige alltså. Jag tror inte det. Jag hade aldrig, då hade jag inte varit ärlig liksom. För att jag vet att mitt barn skulle haft det 1000 gånger bättre i Kenya. Och lära sig 1000 gånger bättre om utbildning och du vet, få ett liv och lyckas och komma någonstans. Och liksom, förutsättningarna är oändliga i Kenya liksom. Medan de inte är det i Sverige. Vet. Och när jag ser att det är kört, då menar jag mer så här. Jag ser inte riktigt hur man ska kunna rädda det heller. Du vet. För att vi har fostrat. Alltså, vad ska man kunna göra? Ta in militärmakten och skjuta varenda människa man ser i ett centrum. Alltså, hur, du kan inte stoppa någonting. Det går inte. Och det är därför jag menar med, det är lite kört här. Liksom. Jag tror att det här är piken av ett byte i världen. Liksom. Att nu kommer det bytas om till där kanske Europa inte längre har den här ekonomiska liksom, supermakten och hela det där. För det ändras, du vet. Man ser att det ändras. Och man märker hur samhället... Jag märker också hur ett samhälle i Sverige blir mer och mer, jag brukar säga djävulsdyrkande liksom. Man vill bara prata om fel saker och man vill prata om det som är ont eller det som är så här, du vet. Medan man i andra sidan av världen liksom försöker hitta det som är gott eller det som är så här positivt. Och hur ska jag få mitt barn att liksom satsa på sitt liv och liksom, du vet, etc, etc. Så jag ser inte riktigt hur vi ska kunna vända på den trenden. För att vi har redan kört ner den så långt ner i åldrarna så att det krävs ju nästan 40-50 år för att vi ska kunna få ett helt generationsskifte igen. Liksom, om vi pratar om någon som är små idag. Liksom. Och det, jag tror att på 50 år så kommer vi hinna förstöra den här platsen så pass mycket att det kommer inte finnas så mycket. Om man tittar på de här liksom, vita settlerserna i Sydafrika eller så här, de här alla så här, vad ska man säga, de fattigare delarna av USA idag. Liksom, hur det ser ut i Detroit eller... Och, liksom, och det är ju en start på en ny tid som kommer, liksom, tror jag. Och där tror jag att på grund av att man liksom har tryckt ner Afrika så hårt som man har gjort och, liksom, och alltid ansett dem som var några som ska ha visum vart de än åker och de ska, det ska vara, de är svarta, de är så, de är si, de är fattiga, de är tjuvar, de är det, de är si. Jag tror att det kommer bita den liksom vita imperialistiska världen i rumpan. För att man glömmer hur stort Afrika är också. Man glömmer hur mycket folk det bor där. Liksom. Och jag ser också på mina investeringar i Kenya liksom att de går ju spikrakt uppåt. Liksom. De har tiodubblats på 10 år. Liksom. Medan det jag har i Sverige har bara skuldsatt mig lite mer varje år. Liksom. Så att jag tror att det är kört som samhälle liksom, att behålla den här. Det är här vi kommer för om vi... Blir man mäklare, då ska man upp till Stockholm. Jag tror inte det kommer finnas kvar om 25 år. Liksom. Jag tror att när du blir mäklare så behöver du sticka ner till... Okay, jag vet inte, nu bara dra något från huvudet med Marokko. Liksom. Eller så här, ja, är du mäklare, då kommer det finnas folk som vill satsa i Qatar. Liksom, eller i Afrika, eller Kina, eller whatever. Liksom. Jag tror inte det kommer vara i Europa och USA längre som det har varit. Så det är på det sättet jag menar lite att det är kört.
Just nu är det ju väldigt mycket diskussioner om brottslighet som sker. Bara de senaste tiden så har det varit flera sprängningar här i Stockholm, i Norrköping, i Malmö. Hur ser du på den här utvecklingen med att våldet blir grövre och grövre?
Alltså jag tycker inte närmast att man behöver prata om det som händer nu eller liksom händer så här, för att först och främst är jag inte insatt i något av det som händer. Men det jag skulle vilja säga är att det här är en upptrappning som har skett ganska lång tid. Det är inte någonting som händer 2020 liksom, utan det här är någonting som jag i alla fall har sett sedan 85 liksom. Alltså det är ingen... Så jag är inte förvånad över allt som står överallt. Och liksom, jag är inte så förvånad längre. Liksom. Det är så det ser ut nu för tiden. Folk är på G liksom.
Nu ska vi prata lite om den rapport Invandring och brottslighet, ett 30-årsperspektiv med statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som första delen av den här serien i Trygghetspodden handlar om. Den rapporten visar att människor med utländsk härkomst i hög utsträckning än de med svensk härkomst begår brott. Vad tror du att det här beror på?
Jag skulle nog säga, först och främst så får man inte glömma att segregationen gör att människor hamnar i vissa områden. Och i de områdena, när vi var små så var det mycket svenskar och mycket invandrare. Vilket inte är idag, men det var det då. Och då var det lika mycket svenskar i våra områden i alla fall som gjorde brott som invandrare. Så jag tror kanske inte det nödvändigtvis har att handla om att man är invandrare. Utan det handlar mer kanske om att man som invandrare hamnar i områden där kriminalitet är en del av vardagen liksom. Och då blir man väl kanske överrepresenterad liksom. Sen så tror jag också att mycket handlar om att många människor kommer från trasiga förhållanden, kommer från krig, kommer från liksom alla möjliga saker. Och det gör också en stor skillnad. Skulle det brutit ut ett krig i Sverige till exempel, och så börjar vi svenskar och fly någonstans ner till Tyskland eller whatever liksom. När vi bygger våra samhällen där sen av alla flyktingsvenskar, tror jag att de som är där hade varit lika normala som de svenskarna som stannade kvar uppe i Jukkasjärvi i Norrland. Nej, det hade inte varit så. Så att jag tror att det liksom, ja, det kanske är mer invandrare som gör brott, men är det som är frågan? Frågan är så här, kanske vart begår brotten liksom, så här, vart är det någonstans? Och om det är områden som är invandratäta områden, så får man ju räkna in det i statistiken också. För om det bara finns 5% svenskar i ett område, så kan man inte slå ut statistiken på brotten som händer i det området tillsammans med alla svenskar som bor i hela Norrland och Skåne och Småland och whatever liksom. Så att jag tror att man måste kolla på det på olika sätt. Men skulle jag kolla i min egen umgängskrets skulle jag säga att det är lika många svenskar som, för att jag kommer ju från en annan tid liksom. Så i min umgängskrets är det lika mycket svenskar som gör brott som invandrare. Alltså det är ingen skillnad där liksom. Sen så tror jag väl att det kan bli skillnad sen på tiden på grund av vart man sätter människor och liksom du vet, hur många invandrare bor i Djursholm liksom, och hur många invandrare bor i Arabdalen, Hässelby liksom. Är det samma statistik där liksom? Nej, det är inte det.
Du pratade lite grann tidigare om skillnaden i skolan mellan Kenya och Sverige. Mm. Och det är också, om man har varit ute och rest, så märker man att det är mycket skillnad i också kulturer i stort mellan olika länder. Hur tror du att det här påverkar? För du pratar om det här med att i Sverige är väldigt fritt. Om man kommer från ett land, till exempel då som Imad berättade i förra avsnittet, från Syrien där det är väldigt strikt. Om man då kommer till Sverige där det är fritt, kan det här ha påverkan på att folk till exempel känner sig att ja, men här kan jag begå brott för jag får inga straff?
Ja, alltså på ett sätt ja. Jag tror också så här att jag tror att Sverige, att man har, eftersom man har så mycket fria lagar och liksom hela det här, hela den grejen liksom, och demokrati och allting, så tror jag att man, det är klart att alla hittar kryphål på alla liksom, i alla lagar och bestämmelser. Så det ligger inte i Kenya, där hittar man kryphål för andra saker, till exempel katt som är lagligt i Kenya till exempel, det är olagligt i Sverige. Det hittar man kryphål till att kunna använda, sälja och allting i Kenya på grund av hur lagen är skriven liksom. Och det är likadant med här, liksom, tror jag.
Samma rapport visar också att de som är födda i Sverige men har utlandsfödda föräldrar, det som brukar kallas den andra generationens invandrare, begår fler brott än de som själva invandrat i Sverige. Varför då, tror du?
Där tror jag nog att man har en ganska enkel svar på frågan. Du vet, att de som invandrar, som kommer som invandrare till Sverige, de kommer ju från en plats som är garanterat fattigare, mer misär och liksom sådär än vad det är i Sverige. Och har man det i sitt bakhuvud, så tror jag nog att man tänker lite extra på vilka vägar man vill välja att gå i Sverige liksom. För att då vet man vart man kommer ifrån liksom lite, och då blir det lite lättare sådär. Men jag tror också att många människor i Sverige, att man blir liksom också, om man är andra generationens invandrare, så blir man liksom behandlad som en invandrare. Men som jag till exempel, jag är född i Sverige och jag blir ansedd som en invandrare fast jag egentligen är född i Sverige och sådär. Och då blir man ganska bortskämd också, du vet. Så då blir man lite mer så här, fuck, de tycker ändå att jag är en invandrare, så då kan jag lika gärna fucka ur liksom.
De som har en förälder som är utländsk härkomst, som i ditt fall, begår fler brott än de med två svenskfödda föräldrar enligt den här rapporten. Och de med två utlandsfödda föräldrar begår ytterligare fler brott än de med en utländsk förälder. Varför tror du att det är skillnad om man har en respektive två utlandsfödda föräldrar?
Jag vet inte. Alltså det här är, nu går vi in på väldigt mycket så fin statistik, men jag har ingen aning. Men jag kan väl anta att har man två utlandsfödda föräldrar så har man mycket närmare till misär och mycket närmare till problem och mycket närmare till allt vad det är. Har man en svensk förälder så har man ju en svensk familj här i Sverige också. Man har en trygghet här och man har en annorlunda bakgrund. Så det måste väl vara så enkelt liksom.
Rapporten visar också att det är stor skillnad varifrån i världen man kommer och i vilken omfattning man begår brott. Människor som invandrat till Sverige från till exempel östra Asien och Nordamerika begår färre brott än de med svenskt ursprung. Och du berättade att i Hässelbygård där du växte upp så kom folk från väldigt många olika länder. Var det skillnad på vilka som hamnade i brottslighet utifrån vilka länder de kom ifrån?
Ja, det var det nog, men... Så kanske de vill gå in på detaljer om det, men alltså till exempel svenskar, de var ju mycket mer så här, de gillade grova brott mer än vad kanske invandrare gjorde liksom. Till exempel så här, svenskar, de svenska jag växte upp med i alla fall, de gillade att liksom råna och gå hela vägen, och skulle man snorta ett gram skulle de snorta fem, och liksom, de skulle ju vara tuffare än alla liksom. Så de hade ju en genom att vara grova till exempel, medans människor som kom från till exempel Kenya till exempel är väldigt kända för att typ vara alkoholister liksom, så här. De är väldigt kända för att dricka mycket alkohol bara liksom. Och de flesta kenianerna som har problem i svenska registren, det är ofta på grund av fylla eller alkoholproblem liksom. Så att, ja, det är klart att det är olika typer av brott och olika representerade från vart man än kommer. Det är nog en ganska självklarhet liksom. Fast det beror ju på också vilket samhälle man kommer ifrån och vad som är accepterat i det samhället liksom.
Hur tror du att man ska komma till rätta med den här problematiken då, att det är fler med utländsk härkomst och då i synnerhet från den andra generationens invandrare som begår ett brott jämfört med de som har svensk härkomst?
Alltså jag tror, som sagt också, så tror jag att man måste, som jag sa tidigare, det måste nog tillbaka ner till skolan liksom. Det är ändå så skolans ansvar att ta in människor i utbildning, i liksom syften och hobby, och liksom det är genom skolan man ofta hittar idrott, det är genom skolan man ofta hittar konst, musik, det allt vad det är. Och där redan där nere på dagisnivå, ettan liksom, där måste man börja ta tag i folk och liksom, och jag skulle nog säga att man måste hämta tillbaka disciplinen, för att jag vet också att en rädd barn liksom, spelar ingen roll om den är liksom, du vet, från den landet eller från det landet eller vart fan den är kommer ifrån, så vet jag fortfarande en människa som är rädd och liksom så här, den tänker två gånger innan den begår vissa saker. Så enkelt är det liksom. I Kenya så blir du skjuten om du snor en mobiltelefon om någon till exempel, så kommer polisen och ser dig gör det och de skriker där i tjuven. Då skjuter snuten dig liksom, innan de frågar vad du har gjort eller någonting. Då drar de av en salva i din rygg liksom. Och det gör att ganska många människor inte snor mobiler också liksom så här. Man tänker tre gånger liksom, för det finns en konsekvens också liksom. Där har vi tappat för länge sedan i Sverige liksom, tror jag i alla fall. Och du vet, när man kan gå tillbaka ner till skolan och det, då kan man sen börja klaga på när de små barnen, om man skulle ta tag i de problemen nu i skolan, så skulle man vänta i 10 år och tills de barnen blir 15-16, så kommer man se en förändring liksom. Men man kan inte titta på problemet idag, utan det här är ju bara ett resultat av vad liksom hela samhället har gjort i många år liksom.
Tror du att strängare disciplin generellt, allt ifrån skola till rättsväsende, är medicinen för att man ska komma till rätta med brottsligheten?
Jag tror inte mer frihet funkar i alla fall. Alltså, sen så ser jag också, sen måste du veta också, jag står ju på de kriminellas och de brottsens sida liksom, som vän och som polare och som alltihopa. Så att, självklart tycker inte jag att man ska bara skärpa straffen och sådär. Däremot så pratar jag mer om liksom, jag tror inte... Att när jag ser disciplin i skolan så betyder inte det att jag vill att någon som snor en mobil ska få 2 år längre fängelsestraff. Det är inte det jag säger liksom. Det jag säger bara skolan. Att man ska få tillbaka disciplin och auktoritet så att barn lär sig det i en tidig ålder. Som många av mina vänner är så rädda för att lämna sina barn på dagis, för då börjar de lära sig alla jobbiga saker och kasta mat på varandra och svära. Och, liksom. Och är det verkligen det vi ska ha liksom? Är det så här, redan när barnen är 1 år gamla och skickar iväg dem till dagis, är det då man ska veta, okej, nu kommer mitt barn hem och kommer svära och kasta mat på mig liksom, för att hon har varit på dagis? Då betyder det att man har tappat någonting liksom.
I del två av den här serien i Trygghetspodden som heter Invandring och brottslighet så medverkar alltså Imad Al-Yamas från Syrien, och han hade ett långvarigt drogberoende som han sen tog sig ur. Han sa att man måste bestämma sig själv för att till exempel klara sig ur ett drogberoende. Så då undrar jag, hur ser du på det egna ansvaret hos de som begår brott?
Ja, alltså det är klart att man har ett eget ansvar som människa och liksom välja om man vill göra det eller inte. Men samtidigt också så måste man i en tidig ålder få veta att det är fel, du vet. Och om man inte vet att det är fel och den enda som pratar till en är Dr. Dre liksom, då tror man att weed är okej att röka liksom. Så var det för mig i alla fall. Det var ingen som sa till mig att det var fel. Och det var ingen som liksom, satte ner foten och bara, det här får du verkligen inte göra liksom. Så jag vet inte, tror jag mixade känslor där. För att har man någon som säger till en vad som är rätt och fel, så är det lättare att göra rätt i livet liksom.
Om jag förstår det rätt så ser du mer framtid i Kenya än i Sverige. Och jag är lite nyfiken, för jag var i Kenya för ungefär 10 år sedan och reste runt i Östafrika, då bland annat i Kenya. Och då gjorde jag en del reportage och inslag därifrån, bland annat ett om Nairobi, som då kallades för Nairobi för det var så många rån där. Hur är det i Nairobi idag?
Nairobi är en stad som är full av problem och full av liv och full av sådär. Men du vet, det är en stad i Östafrika med 5 miljoner människor. Det kan inte bli annat än kaos liksom. Så att det är en hetsig stad som är väldigt pulserande och väldigt levande tycker jag liksom. Det är alltid, det finns alltid någon att möta, alltid någon att göra, alltid något att göra liksom. Men sen är det klart en stad med mycket problem och mycket misär också liksom.
Du har en fotbollsakademi i Kenya. Hur länge har du drivit den?
Jag startade mitt fotbollslag 2008 första gången. Ett lag nere på kusten i Kenya. Sen så gick det så bra för oss och allting flög på så bra så att jag var tvungen att ge upp laget för att jag hade inte riktigt råd att hålla kvar det. Vi kom upp till högsta nivån och helt plötsligt skulle det börja kosta mig 400 000 om året och liksom driva det vidare och man skulle ha buss och transport och det var så mycket. Så att jag slutade och så började jag fundera om, så nu håller jag på att bygga då en akademisk internatskola kan man säga för ungdomar i Kenya.
Hur kom det sig att du kom in på fotbollen?
Jag har väl alltid hela mitt liv tyckt att fotboll och musik och konst är de tre enklaste sätten att ta sig ur misär liksom. När man föds in i ett samhälle där det liksom inte finns någonting och där det inte finns några förutsättningar alls, så brukar jag ofta säga att en fotboll eller musik eller att sjunga eller att måla liksom är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att bli duktig och ta sig ur. Och jag känner väl kanske så här att nu har jag jobbat med musiken hela mitt år, nu vill jag testa att jobba med fotbollen så länge jag är, vad ska man säga, tillräckligt gammal och för att orka hålla mig verksam. Sen kanske det blir konsten som sista grej liksom, så här, sista 20 åren från att man är 60-70. Så det är mer så bara, fotbollen är. Sen så tycker jag att i Kenya så är det så mycket fotboll, det är så stort land, det är 54 miljoner människor. Du har liksom, de spelar fotboll överallt, finns en fotbollsplan på varenda skola och det känns verkligen som att det är verkligen en sån här outforskad mark som fotbollsintressent eller vad man säger, att liksom titta på vad som finns i landet och etc. etc. Så jag ser fram emot detta äventyr med liksom, det ska bli väldigt, väldigt roligt. När jag är färdig med turnén så ska jag dit om ett år ska jag åka dit och bo där i liksom 6-7 månader och verkligen, verkligen kicka igång allt på riktigt och det ska bli sjukt roligt liksom.
Vad är planerna för akademin på sikt?
Planerna är väl först och främst att bygga en institution där människor, oavsett vad de har för ekonomisk bakgrund eller liksom sådär, så vill jag kunna ge unga killar en chans att få gå på en internatskola där man sover, andas och liksom allt handlar om fotboll, men att man också får en gratis utbildning i livet och inte bara om en skolutbildning utan även en livsutbildning om allt i livet liksom. Och där är en institution där man liksom kan få vara fri som fattig liten kille eller tjej och verkligen få testa på att liksom få utöva sin talang. Och i framtiden så kanske det inte bara kommer vara fotboll där heller, utan det kanske som sagt kommer ta in konst och ta in annat också för ungdomar som har någon typ av talang, du vet, ett talangcentrum liksom. Och det, så vi får se hur långt jag kan ta det, men jag har ju inte oändligt med pengar heller, så att jag måste ju försöka hitta någon som vill vara med och göra det med mig liksom. men sakta men säkert liksom, steg för steg så når jag dit.
Har du några planer på att även ta det här till Sverige?
Ja, alltså varför inte, så har jag alltid sagt. Och hela fotbollsgrejen kommer jag automatiskt ta till Sverige. Liksom, både när det gäller spelare och få hit spelare i framtiden till svenska ligor och liksom, eller Europa överhuvudtaget. Liksom. Så att jag självklart kommer jag vilja ha Sverige involverat. Sen om jag vill bygga en sån institution här i Sverige, det är nog lite för mycket lagar och bestämmelser för att få igenom på liksom, bara jag. Men får man ett team runt sig som är duktiga, då kanske det kan gå också. Liksom. Men just nu, nej.
Sista frågan. Om 10 år, hur ser ditt liv ut och hur ser Sverige ut, tror du?
Om tio år så tror jag att Sverige kommer ha fått sin första riktigt djupa ekonomiska kris. Där många kommer vara tvungna att lämna sina bostäder. Jag tror att man kommer sålla inom en väldigt kort, snar framtid, så kommer man sålla på de som har tillgångar och de som har lån, liksom, tror jag, i Sverige, tyvärr. Och att de som har belånat sig till sina bostäder eller etc., att man kommer göra det omöjligt för dem att bo kvar. Och de som har liksom äger sina hus och som äger sina tillgångar och som har stadigt med pengar, de kommer kunna göra grejer i Sverige i framtiden, tror jag. Liksom. Och kollar jag på mig själv om 10 år, så hoppas jag väl att jag någonstans med, alltså har ett litet så här leende, och kanske Kenya på väg till sitt första VM på grund av mig, och att vi slår ut Sverige i kvarten eller någonting, något sånt där. Det var jävligt roligt, men det är väl ungefär så mitt liv kommer att se.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.